Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 24 januari, i folkmun känt som årets fattigaste dag. Men jag är ändå upprymd. Jag är på benen efter några dagars sängliggande och sjukdom. Jag har hjärtat fyllt av värme detta kärlekens år 2022. Amen. Och jag är lite extra uppåt idag efter att Roma tog andra raka igår och jag nåddes av den här lilla inspelningen på det.
La 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 José Mourinho, facci vincere a noi. José Mourinho, la 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 José Mourinho.
Han hatar du inte.
Nej, vad är han heter? Jag vet, han har gått några matcher på Twitter som inte går att likna några av mina matcher. Jag har gått på Twitter i alla fall. Men det är ju en... Jag ska, benämner honom nu som lokaljournalist i Rom. Men jag tror inte han har ett arbete som lokaljournalist utan bara twittrar.
Okay.
Och han brukar då spela in små, väldigt känslofyllda videos kring Roma och få väldigt många emot sig. Och så blir tjafs och det har gått i rätt i Rom till och med. Han har liksom, han säger hela tiden att han ska denunciare, han ska anmäla folk, och det gör han också, och så tar han det. Han verkar vara en paragrafryttare. Men för fan, jag älskar han efter den där sången.
Ja, jag känner att den här lilla snutten kan bli ett
stående
inslag framöver i podden.
In på soundboarden.
Den här ska du lägga in där på ditt lilla mixerbord, och jag tror att Kim också ska stoppa på sig den här i skafferiarsenalen.
Ja, härligt.
Vi tar den igen.
Kom igen.
Mourinho, la 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 la, José Mourinho, la 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 la, José Mourinho, facci vincere a noi. José Mourinho, la 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 la, José Mourinho, la 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 la.
Jag är verkligen också sjunga
så jävla uppåt.
Ja, jag blev det också. Vilken dag det är. Härligt.
Och det var så gott igår också efter...
Inte ens 4-0 i en säker ledning för Roma.
Nej, men du hörde väl vad han sa efter matchen?
Nej.
Han fick frågan. Då när Empoli går upp till 1-4 och sen 2-4 så stannar det ju där. Jo. Men med tanke på hur Romas säsong har sett ut och inte minst då tappet av 3-1 till 3-4 mot Juventus bara för 2 veckor sedan, så sa Mourinho då på presskonferensen: nej, men det var för tv-tittarna. Hade vi gjort 5-0 så hade alla stängt av, och någon måste ju hålla liv i tittarsiffrorna här i Serie A. Så att det var för tittarna.
Ja, härligt att han tänker på oss neutrala fotbollssupportrar som sitter och kollar. Mm.
Men hörni,
fin match på Castellani annars, alltså, överlag sådär. Jag gillar Empoli den här säsongen. Så har vi pratat nog om Empoli, men jag säger bara det, de har ju också Zurkowski som här Fiorentina ägd. Pratas om att komma tillbaka.
Empoli fina. Andrea Zolli där. Alltid lika härliga overallsmunderingar. Mm. Jag är svag för tränare som går utanför kostymramen. Ja, och kör träningsoverallerna. Jag gillar det. Hur som helst, ni som tittade på Fotbollssöndag Europa igår kunde se Adam Pintorp i programledarstolen. Som jag nämnde så var jag risig senaste dagarna här. Åkte på något skit i torsdags. Mm. Var riktigt illa däran i fredags. Men... 2 hemtest fredag lördag, covid negativt. Mm. Känner jag att det måste varit något skit på pizzan.
Alltså jag har haft covid 70 gånger, så att här kan det komma in utan problem. Alltså. Vi kan tungkyssas du och Augusten, det är inga problem.
Jag är i alla fall på benen idag, men jag skulle vilja ta med dig och alla er lyssnare på hur min helg var som säng- och soffliggande då jag inte kunde jobba. Min tjej var frisk och fit for fight och hade fyllt år och var ute och firade sig själv med lite kompisar och så vidare. Så att det var väldigt mycket solotid för herr Dahlin.
Ska du på något sätt liksom varna för att det blev muggbesök och sånt?
Nej. Nej, men jag tänker att det var ju många som läste reportaget om Toto Balotto i Svenska Dagbladet här för någon vecka sedan.
Stort tack till alla som har hört av sig. Och Lennart Ekdal bland annat har hört av sig och tyckte att det var ett bra reportage. Så att
fick du puls när Lella hörde av sig?
Det är klart.
Ja, underbart. Det enda vi skulle vilja addera till detta 6 sidor långa reportage som var oerhört matigt och bra, måste jag säga. Ja. Verkligen. Det är ju att superproducent Kim Bichén inte nämndes.
Trots att både du och jag är väldigt tydliga.
Ja. Ja, ja. Kim har ju varit med i precis lika många Toto Balotto-avsnitt som du och jag. Och är det tredje ben som vi inte klarar oss utan.
Ja,
men då framgår det ju det här reportaget att vi konsumerar väldigt mycket fotboll. Mm. Och då tänkte jag, för ett litet så här, ja, men, som ett litet dokument till lyssnarna, men också till mig själv, så tänkte jag här nu i svepform ta dig med på min helg.
Ja, vad ut. Härligt.
För att då ytterligare måla bilden av
vad den här podden, vad grunden till den här podden är. Pelarna,
exakt,
så att säga.
Exakt. Och vad det är man lutar sig mot när man sitter här två gånger i veckan, minst, och pratar
för
om den fotbollen man
jag ska bara säga det. I reportaget så följde de ju med dig till en sändning, Champions League-sändning. De var med mig när jag var med tjejerna på fotboll. Och så var de också hemma hos mig. Så var det lite bilder, men det var inga bilder hemifrån från dig. Så det här blir då
nej,
liksom det.
Och det tror jag var bra. För att man var inte så bildskön i förrgår.
Ja, ah, du menar så här.
När man låg där i kallingar och var jävlig. Nej. Lite frossig, mådde illa. Mm. Men ändå sugen på att göra jobbet som man så gärna gör. Vissla nu. Låt mig ta er med på en helg i Gugges verklighet. För i helgen slogs något slags årsbästa, tror jag, vad gäller antalet matcher. För sjuk för att kunna göra något annat än att bara ligga i säng och soffa. För frisk för att inte vilja se så mycket som det bara var möjligt. Vi tar det kronologiskt med början lördag 13.30. Big Dunk Ferguson hade vrålat upp till kamp i de blå delarna av Liverpool, pröjsat supporternas bash och kastat jackan. Nu skulle det krigas och Stevie G's Aston Villa skulle falla. Men Everton fick liksom inte till det överhuvudtaget. Mjäkigt, idéfattigt och temposvagt. Då kan man inte ens ta kampen och vinna dueller i det här läget. Nej, då är man riktigt, riktigt illa ute. Lucas Digne var tillbaka på Goodison, slog hörnan som Buendia knoppade in bakom Pickford och Villa lämnade plåtskjulet som segrare med blicken uppåt i tabellen. Parallellt med denna fight kikade jag Rooneys derby falla rättvist mot Nottingham. Jinx! Innan ögonen riktades mot Tyskland 15.30. Leverkusen Augsburg fick det bli, eftersom jag älskar Florian Wirtz. Ni vet, det 18-åriga geniet som totaldominerar kusarnas mittfält. Otrolig diamant. Hur som helst så blev det Moussa Diaby som stal showen den här gången med ett hattrick i hemmalagets 5-1-seger. Men Wirtzen, hörni, Wirtzen. 16.00 och full patte. Lillögat på Leeds Newcastle. Storskärm på Old Trafford och Manchester Uniteds match mot West Ham. Och stort intresse i Anthony Elangas fortsatta förehavanden. Visst hörde vi en ramsa. Rhythm is a dancer. Anthony Elanga. Ja, det var härligt. Men nej, vilka risiga fighter det blev. Knappt några målchanser, märkligt lågt tempo och för många tekniska fel. En drönare spottades över Brentford Wolves som fick avbrytas, så där knäppte man ju över för att försöka förstå någonting, men nej, det gjorde jag inte. Niva var givetvis som allra bäst när han fick prata om det där i studion, men vi blev inte helt underrättade med vad fan det egentligen handlade om. Cavani, som såg ut att vara offside men som var onside, serverade Rashford i matchens absoluta slutskede och Old Trafford kunde än en gång explodera i ett glädjevrål på Fergie Time. Insatsen lovade absolut ingenting, men sådana där ögonblick trumfar prestation, och i Leeds löste Newcastle alla tre poäng. Leeds. Mysteriet Leeds. Jag kikade lite Brest Lille och noterade att den från Inter utlånade Lucien Agomé ser ut som en halv miljard på det där inne i mittfältet. Men sen slog klockan 18 och Inter klev ut mot ett sargat Venezia för att ta tre enkla på Giuseppe Meazzas potatisåker till gräsmatta. Men oj vad hårt de satt inne. Att de däremot bärgades till slut och att det dessutom var Barella och Dzeko som gjorde målen underströk det vi redan visste. Det här är verkligen Inters tid. Mm. Alla är med och bidrar. Soton tog ledningen mot City och Hasenhüttl eldade på vad som tilläts, men City stämplade in i andra halvlek, kvitterade och gick för segern som dock aldrig kom. Men Pep var nöjd ändå. Lyssna bara här, va? Celta Vigo och Iago Aspas imponerade stort på ett maxat Ramon Sanchez Pizjuan, och det var svårt att slita blicken från La Liga-skärmen när Papu Gomez klev på för att jaga kvittering. Det blev också till slut 2-2 och en jävla tango, men det var ändå bara början på spanska aftonen. För i takt med att Lazio Atalanta spelade en av de tråkigaste 0-0-matcher jag skådat hade Atletico Madrid-Valencia allt en fotbollsmatch ska ha. Högt tempo, grinig stämning, bra tryck på läktaren, teknisk nivå, många många mål och aldrig sinande spänning. 0-2 i paus. Blev 3-2 på tilläggstid. Jo, jo. 11 matcher i burken. Vi tar oss till söndag. Cagliari-Fio, lunchmacka från Italien. Båda lagen i behov av 3 poäng. Och båda lagen med varsina straffmissar. Förstår fortfarande inte hur Joao Pedro gjorde mål. Men jag blev upprymd av att Ricardo så till. Kupade handen bakom örat när han kvitterat för att lyssna in vad hans gamla hemmapublik hade att säga om honom. Pikt. Och på tal om pikt, Liverpools första halvtimme på Sellers Park imponerade på mig. Man gick obekymrat upp till 2-0 och fjolårssäsongens promenadseger såg ut att återupprepas. Men Palace gnetade sig tillbaka, fick in reduceringen och av någon anledning fortsatte Van Dijk att parkera sin backlinje vid mittplan. En bizarr straff för Diego Jota kunde dock stänga butiken och Liverpool knaprade in 2 pinnar på mästarna. Lever det? Ja, jag vet inte fan om det inte gör det ändå va? Parallellt med Premier League-bollen låg mycket fokus på Torino och sassarna. Spelmässigt satt jag ganska djupt på bortalagets sidan eftersom tridenten Raspadori, Scamacca och Berardi var tillbaka ihop. Men gisses, jag har aldrig sett en ojämnare match tror jag. Sanabria gjorde rättvist 1-0 och i paus borde det stått 3-0. Efter 70 minuter borde det stått 6-0 och jag skämdes verkligen över min kryss-2. Om den kom, jo, den kom. På något sätt löste Berardi och Raspadori 1-1 i 89. Ivan Djuric proppskåp fick en härdsmälta och ett av de värsta rån jag skådat var ett faktum. Mums! Leipzig vann en ganska jämn match på lillskärmen bredvid mot Wolfsburg. Ajax gjorde detsamma i klassiken mot PSV. Men här var det som sagt sidoskärmar och inte fullt fokus. Men det var småputtrigt och trevligt. Ej att underskatta. Real Madrid lyckades hamna i 0-2-underläge hemma mot Elche efter att Benzema sopat en straff upp på läktaren. Men marängerna har matgjord i fickan. Carlo Ancelotti, han har matgjord i fickan. Vi visste alla att kvitteringen skulle komma. Visst gjorde vi det och Svanemar lät helt ärligt inte ens förmånad när Militao knoppade in 2-2 på tilläggstid. Han till och med puffa för att nu kommer väl också segerkassen. Eftermiddagens stormatch bevittnades från bron i London. Chelsea var trubbiga, Spurs låga och lite trötta i första halvlek. Men visst hade Keynes 1-0 kunnat stå. Jag är dock av åsikten att Thiago Silvas erfarenhet och Furbo ska belönas. Så jag småmyste när signalen kom och stod. Hakim Ziyech gjorde det Hakim Ziyech gör bäst, nämligen att vrida in bollar i krysset från distans. Och bara minuter senare så kunde samma Thiago Silva stänga butiken med 2-0. Odiskutabelt säger jag. Contes första förlust i Premier League kom på gamla hemmaplan. Fint så. Det var länge sedan, närmare bestämt den 29 augusti som Roma gjorde 4 mål i en och samma Serie A-halvlek. Men igår hände det igen. Ett slutkört Empoli hade ingenting att hämta mot stora, stygga Roma. Men Tammy fucking Abraham framför Sergio Puta Madre Oliveira. Och även fast Empoli putsade siffrorna var det en ruskigt härlig medicin att bevittna.
Se Mourinho!
Ja, vi fortsätter. Att Real Sociedad Getafe tickade 0-0 bredvid mig förvånade mig absolut noll. Att Bayern med hela offensivkvintetten från start slaktade Hertha och att åttondelsfinalen mellan Burkina Faso och Gabon blev dramatisk och underhållande lika så. Herregud vad fint det var. AFCON när AFCON är som bäst. Vi säger grattis till Burkina Faso och kvartsfinalplatsen. Kvällen och helgen avslutades med fotbollssöndag Europa. Milan, Juve, Alaves, Barça och PSG mot Jens Kajustes Rem. Lite parallellt från Expressen. Jag tyckte det var lite härligt. Mm. Jag ville kika in Sergio Ramos från start, Jens Kajusto och så vidare. Och han var ganska fin i första halvlek måste jag säga. Rem stod upp helt okej. Men när Verratti sent gjorde 1-0 så var det rullgardin ner. Sergio Ramos fyllde på till 2-0 med sitt första mål för klubben och det blev till slut hela 4-0. Några 4 kassar blev det inte på San Siro. Planen var så usel att Zlatan tvingades kliva av redan efter en halvtimme. Juventus ville knappt spela fotboll och det var betydligt fler tuffa dueller än ordnade anfall som ledde till avslut på mål. 0-0 var så att säga ganska talande. Och på tal om tecken i tiden, var det inte väldigt väntat att Barcelona till slut kunde få in en pyts och ta alla 3 poäng i basken? Jag menar, skaldjursplatån med Pinitoro på Sturehof i maj ska ju betalas av Wilbur José. Så ska det bli, så bara måste det bli. Ja, viska Barça och allt det där. Gnetsegrarna är de tyngsta segrarna och nu är fjärdeplatsen bara 1 poäng bort med innehavaren av den, Atleti, på Camp Nou när ligaspelet är tillbaka nästa helg. Så, 24 matcher, mer eller mindre, lördag söndag. Hur var din helg, Tompa?
Ja, lite som din. Den enda skillnaden, lite mer live-fotboll. Tjejerna mötte killar igår i vinnarhallen. Har du spelat i vinnarhallen på Bosön?
Ja,
Det har du gjort, exakt. Ja. Så jag var ute och rörde på mig lite mer än vad du gjorde. Men annars så såg den ungefär likadan ut som din, fast jag kanske hade lite mer fokus på de italienska matcherna. Jag såg mycket Real, Barça från Spanien, sen jävligt mycket Premier League och jävligt mycket Serie A. Men nej, vi har en tendens att leva ungefär samma liv.
Men vilka matcher fastnade på dig då?
Nej, men alltså, jag gillade Empoli-Roma. Jag tyckte verkligen att det hade någonting. Att Real Madrid fick liksom börja hämta underläge också. Jag tyckte det var fint. Om jag nu liksom ska på något sätt jacka i ditt svep, så var det en match som jag liksom smygkollade lite på och tänkte, det där skiter med. Jag vill bara se Benzema göra mål. Jag vill se, vad heter de? Vibene. Jag vill säga Vibene leverera.
Mercicius Benz.
Ja, men det ska jag ärligt säga. Alltså, Elche Real Madrid, den lockar mig så till den milda grad att jag vill se Vibene leverera.
Man hade
men
ju
sen
hoppats
så händer
på,
det någonting. Och,
man hade ju hoppats på ett mål med de två inblandade igår. Ifall då Svanen hade anammat uttrycket. Men det kom ju aldrig. Nej. Så att han gav sig aldrig chansen att i kommentatorshitten bränna av det.
Sitter jag utanför ligga på honom lite. Men, nej, men så, du, helt plötsligt fanns det ju liksom en nerv i den matchen som gjorde att den blev mer intressant än vad jag trodde att den skulle bli.
Men är inte lite så med Real Madrid, som vi har hyllat väldigt mycket under den här säsongen hittills, och med all rätt såklart, alltså de har ju verkligen imponerat i långa och många perioder, både i La Liga-spelet, men jag tycker också gruppspelsfasen i Champions League var övertygande. Men jag tänkte på det igår när man återigen då satte sig i en sån här situation mot ett lag man bara ska kliva över. Att det är tredje gången på ganska kort tid. Alltså, det är 0-0 mot Cadiz, man förlorar mot Getafe och igår så kommer man ju undan med nöd och näppe med en poäng hemma mot Elche. Alltså, det kanske är lite så att den där startelvan som faktiskt inte snurras på speciellt mycket och när spelare väl kommer in så alltså, Hazard kommer ju inte in och avlasta någon. Valverde gjorde ju ett par absolut bra insatser i Supercupen här, men han har ju också haft en del skadebekymmer. Jag tycker att Kamavinga har stannat av lite efter den där jättefina starten. Rodrigo har inte alls på samma sätt liksom kunnat byta av Vinicius Junior eller Asensio när han har varit i slag och levererat samma nivå. De går ju lite på samma ganska ålderstigna 11 får man ändå säga. Och det kommer nog tappas lite fler poäng ifall det ska fokas på Champions League parallellt.
Absolut, men de har ju dessutom råd att göra det. De har ju råd att mer eller mindre ställa ut Junis-laget i liga.
Nej,
men
Sevilla är ju ändå...
Det är de som är lite på riktigt. De andra har hamnat lite för långt efter för att det ska vara möjligt. Plus att de ser inte tillräckligt bra ut. Alltså, det är ju så med den spanska ligan i år att de lagen som jagar kommer också förlora matcher. Precis som Real Madrid säkerligen, om de nu fokuserar på Champions League och liksom tappar lite fokus på ligan. Kom vara lugnt, de har skaffat sig ett för stort försprång det här året. Alltså Barca tar ju liksom en gnetseger igår. Och jag menar, nästa gång, då blir det kryss i den matchen. Så att det finns ju någonting, det finns inget lag som har en great upphämtning att göra.
Nej, så är det väl. Och jag tror också att Real Madrid kan tappa ett gäng poäng här under våren och fortfarande vinna den där ligatiteln. Jag ser inte Sevilla gå rent, för de verkar uppenbarligen inte vara där än, där man tar tag i en match som man ska vinna, i synnerhet på hemmaplan, och gör det gång efter annan och bara liksom tar tre när man ska. Nu sätter man sig skiten återigen mot ett förvisso ganska formstarkt Celta Vigo, men man tappar ju poäng i alldeles för stridström för att kunna käka de poäng man är bakom Real också.
Nej, men på tal om då det du inledde med att säga och liksom din helg och vad jag har kollat på, så är jag just nu i en period där jag kollar väldigt mycket på svenskarna. Så att jag rattade på Alexander Isaks comeback också och är nära på att göra mål.
Snacka om T-korsning ramträff.
Ja, kanske.
Jag menar att komma tillbaks från en skada,
ja, absolut.
Och så i första inhoppet smacka upp den i krysset eller ribba mållinje upp i taket i 94 kontra att den går som den gick igår då, ribba ut och inte bli mål. Alltså, det där kan ju vara startskottet på en sån här tidig vårperiod som Isak har skämt bort oss med de senaste 2-3 åren.
Mm. Nej, men alltså, jag är inne i en period nu som det här börjar liksom reflektera när jag ligger och kollar på fotboll, så tankarna flyger iväg. Vi har fått 6 kupper inställda med tjejerna, och om man går tillbaka och kollar på de här 2 åren så hör man så här, politiker prata om att men snart är tillbaka, och du vet, barnen kan fortfarande gå ut och ha kul och gå runt sjön och så vidare. Och så börjar jag tänka helt mycket på hur de här 2 åren kommer liksom påverka. Och det har gjort mig lite deprimerad. Absolut inte deprimerad. Det finns miljarder människor som har det mycket värre än mig. Men jag är inne i första gången på jävligt länge in i en lite mental svacka. Och det är för att jag tänker på liksom, det är 2 år som är helt ifråntagna. Alltså tänk dig själv om du skulle vara mellan 11 och 13 och du fick mer eller mindre inte spela en annan kupp. Det var bara lite träningsmatcher hit och dit. Och sen bara gnugga på träningsplanen.
Mm.
Och det är verkligen en petitess i det stora pandemisammanhanget. Jag förstår att det är liksom Ilans problem här.
Jag läste en tweet av hon Isobel, vet, som har varit med På spåret några säsonger.
Nej, kolla inte På spåret.
Hon i alla fall skickade ut en tweet som nådde mig här i helgen, som träffade i hjärtat. Hon skulle ha 5-årskalas för sin son.
Mm.
Bara en liten tillställning med i alla fall några kompisar. Men en efter en hade liksom så här, på grund av coronan tackat nej, och så blev det till slut inställt. De hade gått upp på morgonen och bakat någon tårta som bara liksom fick ätas upp till en femtedel och sen slängas, och så var det över med det. Mm. Och att han då har bränt liksom 2 år. Han har, den här lilla grabben har fortfarande, han vet inte vad ett kalas är.
Nej.
Alltså,
exakt.
Nästan hälften av hans liv som litet barn har varit bara sitta hemma, inte få vara med kompisar, inte få gå på några kalas, inte, du vet.
Mm.
Jag bara, fy fan.
Nej, men i min
det måste vara så jävla mycket värre för er småbarnsföräldrar, menar jag. Hur påtaglig stor skillnad coronan gör för hur ett liv ska vara. Mm. Alltså, jag menar, jag och min sambo, ja visst, vi är väl också med om den här pandemin, men vi drabbas ju inte på ett lika stort sätt, tror jag, som barn som blir fråntagna så jävla mycket av sin
och alltså, min mentala svacka handlar ju bara 100% om barnen. Och när jag börjar liksom stapla de här grejerna, missade kupper, 2 år av inga kalas, skolan är ju bara ett stort jävla kaos. Alltså utöver liksom, men nu får de gå i skolan. De ska hela tiden ut, det är en massa restriktioner, de får inte ha jumpa inomhus. Det är massa små grejer sådär. Just det du beskrev här med 5-årskalas, så skulle faktiskt min dotter på 4-årskalas, eller det var 3:e gången just det kalaset blev inställt. Men så här, börjar man stapla de här grejerna, och det är det jag har börjat göra här de senaste veckorna. Eftersom det blir så påtagligt hela tiden, när nästa kupp ställs in, nästa kalas, nästa häng och så vidare, då blir det jävligt mycket. Och jag inser hur påverkade barnen har blivit av det här. Och det gör mig också jävligt förbannad, men det var inte dit jag ville. Det gör mig jävligt förbannad på hur man just nu hanterar den här jävla pandemin. Men jag ska säga det, någonting som gör mig glad då, alltså sådär, det är svenskarna ute i Europa. Så Elanga kollar på med stort intresse, Alexander Isaks comeback, grät en skvätt, gjorde det såklart inte, men ändå när Zlatan återigen haltade ut från en fotbollsplan, och jag kände, jaha, nu det är över.
Du grät ju inte alls.
Det är klart att jag inte gjorde.
Jag mässade dig direkt och skrev, nu börjar det knaka lite för ofta i den här gubbkroppen.
Men jag tycker
och
att det
du
jobbigt.
Mässade tillbaka bara, ja, superöver där borta.
Ja, men jag är i en känslig period, så det är lite jobbigt. Då börjar jag tänka på liksom Zlatans karriär, att det är över just nu. Jag är inne i en känslig period.
Såg du min tweet om det där igår? Alltså, vore det inte någonting ändå väldigt liksom zlatanistiskt att tvingas dö på fotbollsplanen som Achilles? Alltså att det är en jävla hälsena. Det är
oövervinnerligt. Ska vara lite faktabaserad i det här, så verkar det vara lugnt. Planen var hård, han fick lite ont. Men det behöver ju inte vara lugnt.
Nej.
Det kan ju fortfarande vara 2 månader. Och sen
nej, men hade det inte funnits någonting ifall det är en sketen gubbhälsena som till slut liksom tvingar Zlatan av den där planen? Han har stått emot allt. Han har kommit tillbaka från allegedly den svåraste knäskadan i fotbollshistorien. Du vet, han bestämmer, precis som Achilles gjorde där ute på slagfältet.
Absolut.
Men så räckte det med en liten pil genom den där hälen och så, var det över.
Kanske. Men om vi ska återgå till liksom så här matcher som inte berörde mig men ändå stanna på San Siro i och med att det var så jävla dålig match. Inte bara spelade de på en potatisåker, men Juventus dyker ju upp nu bara med sin agonistiska sida. Det finns ju ingen flär, det finns ju inget spel, utan det är bara
jo, grinta. Dybala försöker ju, absolut. Men han har ingen att dansa med.
Nej, det,
och då räcker ju inte
du Dybala. Kan inte dansa tango ensam, nej. Det går inte. Och då, alltså att Juventus är helt begränsade till att på något sätt utöva någon slags agonism ute på en fotbollsplan. Det tycker jag kanske är det starkaste med hela den här säsongen i Serie A. De kommer säkert greja den där fjärdeplatsen. Men helvete vad dåliga de är. Alltså.
Jag ser faktiskt inte det hända. Alltså,
att de tar fjärdeplatsen? Nej. De andra är för dåliga.
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Inte jämfört med Juventus. Och med Chiesa alltså, confirm out resten av säsongen, så är ju alltså det Juventus ställde på benen igår, det är ju alltså det är ju typ vad de har.
Ja, Dusan Vlahovic.
Bonucci kommer spela igen.
Och ja, men det är vissa, ännu mer, kanske det är ännu mer grinta.
Jo, jag vet, exakt. Det är ju inte skillnaden på att Juventus har tillgång till Chiesa och inte. Nej. Att Juventus har tillgång till Bonucci och inte. Men i övrigt så är det ju liksom, det är ju typ det där Allegri har, att skaka ihop. Och jag såg på riktigt 1,5 ordnat anfall.
Exakt.
Visst, planen var svårspelad, men man såg ju också att det här är ju vad de har att komma med. Och mot Atalanta, som kommer få tillbaks alla liksom, sina toppgubbar som har varit borta här sista veckorna, och som inte längre har Champions League att tänka på. Milan, som också kommer få tillbaka spelare för att stadga upp den där centrallinjen. Amen, alltså,
du känner att de inte har någonting att hämta där.
Napoli samma sak. Jag menar, Napoli har ju klarat sig igenom ett oerhört stålbad.
Klarat. Men
slutet av november, december, januari. Ja, men alltså så här, om vi pratar Champions League-platskontext. Ja. Titeln lär väl bli svår. För den, alltså så här, Inter kommer inte sumpa det här. I Nej. Synnerhet inte om man skulle åka mot Liverpool i dubbelmötet i åttondelsfinalen i Champions League. Som man ändå får ge favoritskapet till att liksom, så blir fallet. Men med det sagt, Atalanta, Napoli och Milan ser jag absolut takta i samma poängfart som Juventus, om inte högre. Det hade varit en sak ifall Juventus ser skit ut men låg trea.
Ja, men det man funderar på, det är ju vem som ska göra det. Visst, de kan spela med hjärtarna utkastade på planen och de kan gå ut och vara lite som de är mot Milan igår. Får det ju till att det blir en väldigt fysisk match.
Ja, Chiellini, han spelar ju 0-0 igår. Han vill ju ha det dit. Ja. Han var inte missnöjd när slutsignalen ljöd.
Absolut inte. Alltså, det är den typen av match som Juventus spelar. Det var bara så här, när jag sitter här nu var ju det sista matchen jag såg igår. Då är det ändå det som någonstans har fastnat från den här helgen.
Mm.
Att det är bara muskler, det är bara, alltså, de vill ha matchen dit att det blir fysiskt. Men jag ska bara säga det, för i samma kontext som vi pratar om Juventus, så måste man ju säga att det är en vecka kvar på silly season, och att uppgifterna från visserligen italiensk media, inte så jävla mycket serbisk media, men är ju att Dusan Vlahovic, att man gör någon slags ansats här nu de sista dagarna på att faktiskt lösa Vlahovic i januari. Jag tror inte det kommer hända, jag tror att det fortfarande är mer sannolikt att han går i sommar, men det kan ju hända. Det hade ju varit det nyförvärvet som hade kunnat liksom, fått Juventus att fortsätta vara Max Allegri i Juve och vinna matcher på fysik och på kämpaanda. Men där finns lite mer briljans i anfallet. Det räcker typ med Dusan Vlahovic, för han löser matcher. Det han gjort i Fiorentina, det skulle han också kunna göra i Juventus.
Det hade ju också blivit en jävla boost, alltså för hela...
Absolut. Och Dybala får en vänsterfot att leka med.
Men ur det där svenska perspektivet då, så kan vi väl bara då upprepa att Zlatan klev av, och som du sa, vad det verkar för att planen var för hård. Han började känna av den där hälsenan som strulade i höstas. Nu stundar ju ett nästan 2 veckor långt uppehåll, och när det är dags för Serie A-spel igen så är det Derby della Madonnina. Så det är väl rimligt att man kanske inte chansar, i synnerhet när Olivier Giroud sitter fit for fight på bänken. Jag hoppas att det inte är värre än så, men det blir ju i Zlatans ålder skede av karriären i liksom samspel med hans uttalanden om att han inte vill sluta, han är inte redo att röka cigarren. Det blir ju liksom bilder som lirar med att det här är faktiskt kanske en kropp som börjar säga ifrån, men Zlatan vill inte liksom inse det. Hej, jag är den första att tro att är det någon som kan studsa tillbaka från det här och gå 2,5 månad i superslag och göra 15 mål på 18 matcher, så är det Zlatan. Men jag ser ju också ett väldigt liksom, tydligt mönster av att det är ju någonting som börjar packa ihop här. Mm. Den här bilen börjar liksom komma upp
det?
I ett
milantal. Skulle ju kunna argumentera för att det har varit så ett tag också.
Att det är så här, du, den här kamremmen. Mm. Antingen måste vi byta den. Och det kostar skjortan. Eller så kanske vi ska kika på
en ny.
På skroten.
Kika på lilla leasingen av en annan spelare.
Kulusevski fick hoppa in med bara några minuter, alltså ur ett svenskt perspektiv. Och där är självförtroendet är ju nedtryckt i skolan.
Alltså, hans situation, han passar ju dessutom inte i Max Allegris typ av spel. Alltså, han ska ju vara betydligt friare och ha mycket mer boll på fötterna och sånt där, vilket han inte får. Och som du säger, alltså, Max Allegri som är hans tränare. Jag kan ju tycka någonstans att tränare ska lyfta alla spelare. Och det finns ju faktiskt sådana lag där. Ja, men ta Origi till exempel under Jürgen Klopp, som inte får så mycket speltid men som uppenbarligen håller sig motiverad hela tiden. Alltså det finns ett ledarskap där som jag tycker liksom motiverar en hel trupp. Jag tycker Max Allegri kanske också, när jag lite sådär snabbt i tanken kikar tillbaka på hans karriär, tror jag liksom har sina gubbar som han litar på. De är inte 11 men de är heller inte 22.
Nej.
Och sen så är det vissa som helt enkelt bara får som lämnas till sitt öde, och det är lite italienskt det där, den typen av ledarskap, att man, ja, men då skickar man väl honom, de är handelsvaror, tar man in någonting annat som klarar av att motivera sig själv då på bänken och få lite mindre speltid. Men jag tror alltså för Kulusevskis del att han behöver röra på sig. Det hade varit fantastiskt om han kunde göra det nu, men Chiesas skada har dödat alla de möjligheterna. Det är inte så att Juventus, om de inte hittar någonting annat, gör sig av med Kulusevski. Och jag ska också säga det, eftersom många har läst nyheten från Gazzetta dello Sport, som återgavs i alla tidningar här i Sverige också, om att Juventus eventuellt då skulle vilja använda sig av Kulusevski som någon slags bytesvara när man signar Vlahovic nu i januari. Det kommer inte hända. För Fiorentina, de har precis värvat Jonathan Ikoné på precis samma position som Kulusevski spelar på. Och på yttrar, där har man liksom, ja men det är Kajon och så till och som alltså, gjorde mål igår. Förutom då startspelarna Ikoné och Nico González. Och Nico González som har haft en fantastisk, men jättebra säsong i Fiorentina. Alltså Kulusevski, att han skulle komma, aldrig.
Nej.
Eller Fiorentina är inte intresserade. De är intresserade av att få 70 miljoner euro. Punkt slut. Hörrni, vi säger varmt välkomna ner i Totobåten till de fantastiska personerna bakom Glimra Biltvätt. Så här års, och det vet ju alla som är bilburna, så är det ett helvete med alla smutsiga bilar. Jag som skjutsar, hämtar, lämnar hela tiden tycker att det är jobbigt. Men har nu för ett par månader sedan fått upp ögonen för just Glimra Biltvätt. Dels är jag en sån som absolut inte vill repa min lack med borstar, utan jag vill ha liksom handtvättade bilar. Det tar lite tid att göra hemma och sånt där, och då var det någon som tipsade mig för ett par månader sedan, som sagt, om Glimra Biltvätt. För bara några kilometer ifrån mig så ligger den uppe i Salem, i rondellen där uppe i Söderby, och det är fantastiskt. Jag ska berätta lite mer om vad som händer när man kommer till Glimra. Du tvättar bilen själv, och det kan ju då tyckas att det är jobbigt. Men det är det inte. Det är enkelt, snabbt och det är jäkligt billigt. Bara spola av bilen från smuts och sånt där kostar under 100 lappen. För ibland kan det ju vara så att man faktiskt bara behöver spola av. Man har mycket damm och skit på så här. Glimra har 70 tvättanläggningar runt om i landet. Och på de här 70 tvättanläggningarna så har de allt för att göra din bil ren. Man startar enkelt tvätten med deras app. Och den laddar man ner, heter Glimra. Och sen så anger man rabattkoden TOTO. Och då får man 100 kronor i gratis saldo att tvätta bilen för. 50 kronor när man reggar sig i appen och 50 kronor när man sen löser in rabattkoden. När man sen börjar så går det väldigt pedagogiskt, enkelt, stegvis beroende på hur liksom, skitig bilen är, hur mycket man vill tvätta den. Så testa Glimra Biltvätt. Ladda ner appen, den är gratis. Ni får 100 kronor som sagt i gratis saldo med koden TOTO. Och börja göra detta redan idag. Vi säger stort tack till Glimra för att ni är med i Toto Balotto.
Ska vi lämna Italien och Serie A med det? Kan eller var det någonting annat som du bara ville nämna? Alltså såg du Lazio Atalanta? Har man någonsin lidit mer med en kommentator än vad man gjorde med Svanen? Som satt solo där i båset och försökte hålla uppe humöret.
Ja, man fick ju två matcher. Han fick ju sen också Milan Juve.
Alltså så här, man ska vara försiktig med att säga så. Alltså, det var uppgjort vibbar. Ja, det var uppgjort vibbar.
Ja, det var... Det var ingen stor fotbollshelg på stöven. Däremot så gläds jag med mina sardiska vänner att Cagliari har vaknat till.
Hur mycket såg du av Torino Sassuolo?
Alltså,
det var det värsta jag sett.
Det roliga är att jag började kolla, sen så kopplade jag över just för den matchen. Sen när du skrev din, nej det var ingen tweet, du skrev det på WhatsApp, att så här, det hade varit årets största rån. Då visste jag ju, här är det på gång ett rån. Det kommer ju att ske, för Gugge skrev det. Så jag såg kvitteringen.
Nej men det var alltså... Man visste när Raspadori trycker in kvitteringen att Ivan Djuric kommer tappa det på allt och alla när den här slutsignalen ljuder ifall 1-1 står sig. Vilket det givetvis kommer göra om nu inte Sassuolo går upp och tar alla tre poängen. För att så många ramträffar och öppna lägen och total speldominans. Det var verkligen länge sedan jag såg det. Mm. Och jag var jävligt imponerad måste jag säga av Torino. Fan vad han har fått fason på dem, Ivan Djuric. Och med det sagt så kanske man återigen måste understryka hur bra tränare han uppenbarligen verkar vara för lag från någonstans
övre
halvan av den undre halvan, att lyfta sådana lag till att bli stabila mittenlag som faktiskt kan slå precis vilket lag som helst.
Ja, och det är också intressant om vi kollar på hans tid i Torino här nu. Så inledde ju Torino ganska svagt, låg i botten. Man hade svårt att framförallt göra mål. Någonting som hans tidigare lag, till exempel Hellas Verona, var ganska bra på. Sådär. Det fanns en stabilitet, men man var ganska fröjdiga framåt. Torinos problem var liksom, vem fan ska sätta bollarna? Och sen så, om jag vet inte, det skulle man nästan fråga Fantomen. Men jag tror att efter de två första månaderna så låg Torino på minus sett till vad de borde ha skramlat ihop i poäng. För jag tyckte de spelade bättre och man hade ganska otur i avslutsfasen. Man släppte in någon mål som man inte förtjänade att släppa in. Men att man haft tålamod hela vägen. Alltså gett honom tålamod. Och inte som vissa klubbar gör. Mm. Bara liksom agerar lite för snabbt och lite för spontant. Och byter ut honom för så här, med tid så vet vi att Ivan Djuric levererar. Nu har han bevisat det återigen. Det intressanta skulle vi vara se honom i, för det är ju nästa steg, i nästa nivå.
Ja, eller så här, vill man det?
Alltså så här,
alla kanske... tränare tycker inte jag ska liksom hela inte. Tiden röra sig uppåt.
Nej, utan men så kan jag tycka om spelare också. Ja, alltså, ja. Vissa spelare stanna i provinsen.
Ja, men verkligen. Verkligen. Men okej.
Kanske är Scamacca en sån spelare. Som ska stanna i provinsen och bara göra mål. Förr i tiden så gjorde ju målskyttar det. German Dennis och gubbarna.
Mm. Samtidigt så tycker jag att om man nu ska vara liksom fördomsfull och gå på hur en spelare ser ut, vad som sägs både från en spelare men kanske framförallt runt en spelare. Och alla som har hängt med i Scamaccas framfart vet ju att det händer ju grejer i familjen Scamacca.
Ja.
Det känns ju inte som en kille som själv ser sig stanna i provinsen i 15 år.
Nej.
Utan han känner nog att uppåt, framåt, mot titlar,
ja, men det kommer
mot
liksom
Champions League,
aldrig ta slut.
Det är där jag ska vara.
Ja, nej men så är det. Och det, jag menar, så fan, ung målskytt gör mål i Sassuolo ändå och får bli uppvaktad också av de här stora klubbarna. Juventus har varit där och så vidare. Det är klart, det är väl ingen liksom som stannar och tänker men det här jag ska vara, det är provinsen jag ska vara.
Nej.
Finns ju inte de pengarna heller alltså, för att ytterligare spä på drömmen om att spela för en stor klubb. Det är inte bara det sportsliga, titlarna, berömmelsen och äran, utan det är även det ekonomiska.
Med det sagt så lämnar vi Italien och Serie A för den här helgen. Vi tar oss till England där jag som sagt följde Anthony Elangas framfart med stort intresse här mot West Ham. Det blev ju lite liksom varken... hackat eller malet.
För hela United.
Exakt, för någonting. Och det är ju så det har sett ut. Återigen, som jag sa i svepet här, så var det ju en insats som inte imponerade och som inte liksom kändes progressiv på något sätt. Eller att nu har Ralf fått ordning på det här pressspelet, eller oj vilka härliga anfallskombinationer. Det ser ju för dåligt ut. Mm. Men på tal om, alltså för att dra liknelsen till då vad Dusan Vlahovic till Juventus hade inneburit, inte bara spelmässigt utan kanske framförallt så här boostmässigt, så är ju en sån här seger i absolut sista sekunden, 1-0, Cavani till Rashford, ett fullspikat Old Trafford som får explodera i ett målvrål. Alltså det kan ju vara en boost. Nu går man in dessutom i 11-12 dagar av vila, i alla fall för majoriteten av truppen som inte ska iväg och spela VM-kval. Man kan återhämta sig, man kan förmodligen jobba en del på träningsplan på Carrington med det Rangnick vill liksom förbättra och utveckla.
Känslan är att det inte kommer bli sämre i alla fall.
Nej, Martial hoppade in igen och det var väl liksom någon typ av försonande framför kameran kram mellan Rangnick och Martial efter matchen. Vi får väl se vart det landar. Men jag tror att just den där liksom boost-faktorn i att man tar en sån här seger mot en solklar konkurrent om den där sista Champions League-platsen kan innebära jävligt mycket för Manchester United.
Det tycker jag definitivt. Då kollar man bara på liksom raden av resultat. Jag vet att de får mycket skit nu, Manchester United, för hur man spelar och att det ser tråkigt ut och vad är den tyska energifotbollen och så vidare. Men det är den där torsken mot Wolves, och sen så får man leta ganska långt tillbaka i tiden för att hitta förluster.
Jag läste också en jävligt intressant tweet efter den här matchen. Det var någon som hade suttit bredvid någon, alltså någon från West Hams stab, alltså någon typ av hjälptränare eller analytiker som, du vet, man sitter uppe på läktaren för att få det perspektivet och filmar matcherna. Det var alltså någon från då mediehåll som hade platserna bredvid den här delen av West Hams stabdelegation, och i liksom typ 70-75 så hade de två sagt till varandra, och så hade den här personen då överhört, så hade den här West Ham-tränaren då sagt att Ronaldo dödar oss igen för att han söker upp ytan mellan backlinjen och Declan Rice och ställer i och med det sån jävla jobbig fråga till då vem ska ta Ronaldo. Och så blir det då en
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Gäller det för mycket som hela tiden bryr sig om Ronaldo? Vilket då släpper upp ytorna till Rashford, till Intressant. Elanga, till Cavani. Alltså du vet så här, bara den detaljen tror jag att man liksom ofta glömmer bort när det kommer till de där spelarna. Nej, Ronaldo ser inte ut som att han...
Men spelet utan boll finns det väl ingen fotbollssupporter som tittar på?
Alltså, mer gör, alltså, så här, många gör nog det, men ibland så glömmer nog även de bort det. Och Ronaldo är ju inte längre den han var i vare sig Real Madrid eller Juventus. Men den där delen av att ha Cristiano Ronaldo på plan kan liksom inte underskattas.
Verkligen inte.
Och det är ju precis det som sker då i det som leder fram till målet. Det är en spelare för mycket som springer och bryr sig om vad Ronaldo är, som följer med honom, som tar upp hans syre, vilket gör att ytan dyker upp för Cavani. Och så är det trafik, vilket gör att Rashford kan komma in på en ganska så obevakad bortyta. Det var bara en detalj jag tyckte var intressant att notera. Från gårdagens Premier League
är så... Är det annars någon grej, alltså bara stanna kort bara på Ronaldo, är det någon grej att alla ska bua ut honom? Jag tycker att han får så jävla mycket burop hela tiden från motståndarsupporterna.
Det finns väl väldigt många logiska...
Så ska det...
anledningar till det, eller?
Aha, du tänker på hela våldtäktsgrejen.
Dels det, och sådär. Kanske framförallt det, men också väldigt klassiskt så buar man väl åt motståndarnas...
Jag menar, inte så här, bara så här, där deras bästa spelare vid burarna får bollen. Det ska till något mer om hela arenan.
Alltså men du har dels motståndarna, fast det här var ju hemma på Old Trafford. Du pratade väl inte om den här matchen?
Nej, jag tänker på matchen innan. Alltså, och jag har sett någon mer
Brentford,
match. Brentford, där buade hela publiken. Och det var någon match innan också där hela publiken buade när han får bollen. Alltså från start.
Jag säger bara att det är ju rimligt att liksom, hemmapubliken eller motståndarnas publik är anti motståndarnas bästa
liksom
spelare.
Der Spiegelbüro.
Nej, men om den spelaren dessutom är av Ronaldos framtoning och attityd sen väldigt många år tillbaka, så är det superrimligt att man buar åt
Ronaldo. Men det kan ju hända liksom att en spelare gör någonting i inledningen av matchen, filmar eller tacklar på något vis sätt, gör någonting mot publiken och sen så får man utstå burop i 90 minuter. Men här upplevde jag att det var liksom från start.
Ja, fast jag upplever att Cristiano Ronaldo har i 15 års tid varit den minst uppskattade spelaren av motståndarnas
supportrar. Han får inte få bollen på fötterna.
Det har väl hänt?
Nej, du vet fan om det har hänt.
Ja.
Om man inte har gjort något tidigt. Men här upplevde det som att det var liksom Der Spiegel-burop.
Crystal Palace Liverpool då. Det var ju som jag skrev imponerande av Liverpool tycker jag. Med de bortfall man har haft, i synnerhet Salah och Mané här senaste tiden på grund av AFCON. Alltså nu gör man bokslut för januari med avancemang i FA-cupen, ligacupfinal, avancemang mot Arsenal och att man har käkat upp två pinnar mot Manchester City i ligaspelet. Mm. Och det är ju liksom, oavsett hur det har sett ut stundtals, hatten av tycker jag. Jag tycker liksom Klopp förtjänar cred här, även fast han har sladdat lite medialt vad gäller det sympatiska. Så som man slarvar igår.
Du syftar framförallt på en presskonferens där han ställer reporter mot väggen. Han menar på att det är en dålig fråga, eller hur?
Ja, han påminner väl om Klopp att i fjol vid den här tiden så ledde ni Premier League. Och allting var frid och fröjd. Och ni hade precis vunnit mot Crystal Palace med 7-0. Och sen så gick ni in i en 5 matcher segerlös svit. Och då kukar Klopp ur. Men reporten sätter bara upp frågan som typ är i stil med det är någonting speciellt med engelsk fotboll att man vet aldrig riktigt runt vilket hörn.
Jag vet, men han ställde en ganska dåligt.
Ja, absolut. Men Klopp sliter ju honom i stycken.
Ja, det gör han verkligen.
På ett onödigt sätt.
Ja,
kan man ju tycka.
Kan man ju tycka.
Men
å andra sidan, fan, ställ lite jävla krav på reporten också. Hej, ställ frågan lite bättre här. Vill du egentligen?
Det där var väl också via länk. Och det där är väl liksom så här, det är som gjort för att det ska bli dålig stämning när man inte har liksom den fysiska närvaron.
Absolut.
Men matchen igår i alla fall så tycker jag att Liverpool kommer undan med blotta förskräckelsen. Jag förstår inte hur man inte, även fast man heter Liverpool och tycker sig besitta världens bästa backlinje och världens bästa mittbacksgeneral. Är det liksom, är det dumstolthet i att man inte bara faller av och ställer sig lite djupare? Varför fortsätter man bjuda på samma yta tills det liksom, ja men,
jag tycker det är lite charmigt.
Kommer så nära kvittering det bara går.
Jo, men jag tycker det är lite härligt. Vi alla vet ju att Klopp har också det låga försvarsspelet i sig. Det har ju visat flera gånger. Det var ju det som var, det var ju det som var början till Klopps succé i Liverpool. Att han lärde sig vinna med 1-0 och 2-0 också. Men jag kan tycka att det är charmigt att de fortfarande liksom tycker att de bara kan spela tysk energifotboll. Även fast det inte funkar, även fast man bjuder på ytor som du säger.
Mm.
Det finns något charmigt i det.
Ja. Vet inte riktigt om jag håller med om att de bemästrar det där låga försvarsspelet.
Jo, men det gjorde de med en hel säsong. De vann, alltså så här, efter att ha inlett i Liverpool med att springa slut sina spelare, springa sönder sina spelare. Så säsongen efter så var det ju ett Liverpool där man inte riktigt kände igen Jürgen Klopp.
Ja, nej, så kanske det var.
Ja.
Men den här straffen i alla fall som Diego Jota fixar i slutet av tillställningen. Jag blev så liksom matt och trött Du har sett den, såklart. Ja. Och det är många av er som lyssnar på det här som också har gjort det. Men för er som har missat det så handlar det om att Diego Jota kommer igenom i straffområdet. Han närmar sig en utglidande Guaita som inte alls kommer i någon hög fart. Slider ut på knät. Diego Jota missar liksom sin sista touch. Om det är något försök till avslut eller om han ska peta den förbi Guaita i en helt hopplös kalkyl att försöka få fatt på bollen. Det låter jag vara osagt. Bollen är i alla fall stendöd efter att Diego Jota fumlat bort den. Då tar han liksom ett sidosteg i en helt annan riktning mot Guaita för att få smällen. Och då brakar han in i Guaita i, återigen, inte alls speciellt hög fart. Guaita måste ju kunna få komma ut och liksom göra sig stor och täcka den vinkeln han ska täcka för att det inte ska bli mål vid ett eventuellt avslut. När Diego Jota då byter riktning med, vad ska vi säga, 75 grader.
Ja.
Alltså, då känner jag så här, okej, Diego Jota kan väl dra en rövare. Det är inget konstigt att man försöker med det. Men med en domare och med ett varum och med repriser från alla håll och kanter. Jag fattar inte hur den kan stå, den här straffen. Nej. Är det ingen som ser det jag ser, det alla andra ser? Det, ja, men, jag,
nu spelar den ju ingen roll.
Fast det vet vi väl inte. 3-1 i 80, vad var det? 87 är väl en jävla skillnad mot att det står 2-1 och det finns ett Palace som vittrar kvittering i 5-6 minuter.
Men jag är så jävla trött på alla de här straffsituationerna. Man söker den här kontakten på VAR-bilderna. Du vet, bara en lilltå touchar, ja, men då finns det en möjlighet att blåsa straff. Man zoomar liksom inte ut, utan man zoomar in, där man ibland, tycker jag, i fotboll behöver zooma ut för att se helheten på situationen. Sättet en målvakt går ut på, till exempel. Sättet han, alltså, när börjar han lägga sig, hur känner man över situationen, för det är det som är bedömningen, inte bara touchen.
Men, jag skrev det
bara
på Twitter,
för att det är kontakt, så kan det inte vara, så är det inte straff 100 gånger av 100.
Jag tycker verkligen att liksom VAR är så trasigt på så många sätt, men det där var verkligen en situation som så tydligt belyste inte bara att så här, vad är egentligen som gäller, hur kan det där vara straff, men framförallt så är liksom så här, total avsaknad av spelförståelse i det där VAR-rummet. Och så var det många som reagerade på den tweeten, bland annat då Robin Fredriksson som involverade i DIF-podden. Han skrev då ett bra svar, tycker jag. Är det någonting VAR har gjort, så är det ju att understryka och liksom verkligen belysa hur dåliga domarna är på liksom just spelförståelsen. Mm. Det kanske är något slags steg framåt. Om vi nu ska ha VAR framåt, involvera gamla spelare
som, i varummet
som inte ska vara domare,
det är dumt alltså.
Men som i alla fall ska vara någon sån här konsulterande,
alltså,
som kan förstå alla olika beståndsdelar i en sån där situation.
Han kan komma med sin input när han säger, enligt paragraf 14 i den här regeln så ska det vara straff. Exakt. Då kan han komma in och säga, jo, fast.
Precis.
Smart.
Tre domare sitter där. Jag fast det här är kontakt. Gå hit och klipp.
Blir det någon slags röstning då?
Så måste någon liksom sakkunnig spelförståelsefigur sitta där och säga, jo, men gubbar, ni ser väl att Diego Jota tar ett sidosteg åt ett helt annat håll för att springa in i Guaitas bröst. Ni kan inte gå på den.
Jag är nog för röstningen i varummet där. Att han kan komma in och påverka med sin input. Och, för de är väl 2-3 stycken i alla fall som sitter där. Säg att de är tre. Och så blir de 4 då. Och så, då kan det i och för sig, de ska vara 5. Nej, huvuddomaren får också rösta. Han får vara utslagsröst om det är 2-2.
Ja.
Det är ju jättebra ju. Det är ju en superidé.
Ja, faktiskt. Ja. 4 stycken i, alltså,
vilken
tre
domare,
en sakkunnig. Det kan bli 2-2. Ja. Och då bara vid 2-2. Så kallas domaren ut.
Det är ju en jättebra...
We got a 2-2 situation.
Exakt. Men jag tänker att det är ganska bra att engagera spelare från klubben. Alltså som är kvar i stan. Och så jag tänker att så här, ja, men i Djurgården kommer Peter Langemar in. Och
du tror inte att det finns
bra betalt
och uppenbara jävsituationer att förhålla sig till då?
Kelly Pavey kommer
Slangen,
in.
Slangen, vad säger du? Ska det vara straff för Djurgården här eller inte?
Nej, det har du i och för sig rätt i. Nej, det går ju inte. Där var jag snett på det.
Det var en tankevurpa.
Ja, men neutrala spelare då får det bli. Ja. Det var synd, för att annars hade man kunnat gjort en lista. Det hade varit kul. Ah, ja,
ja, det är väl det som är det stora oket här. Ja. Hur hittar man objektivt och helt neutrala spelare att bedöma.
Det går ju också att köpa de här gamla spelarna också. Speciellt om man hittar någon som kanske inte har jobb efter, man kanske inte har så mycket pengar kvar. Då hamnar vi i ett annat läge också.
Ja, det var i alla fall en situation värd att reagera kring.
Ja.
Chelsea slog Tottenham 2-0. Jag kallade det för odiskutabelt efter 90. Det står jag för. Vad tycker du om Kanes mål som blev bortdömt?
Återigen. Nej, men du, jag
prisa Furbon.
Ja, exakt.
Han är så smart där, Thiago Silva, så att det är löjligt. Ja. Han känner ju att den här passningen kan inte jag nå. Nej. Är det en hand? Ja. Är det en hand i ryggen jag känner? Dyker så det bara sjunger om det. Och då är ju Kane uppe på läktaren. Men jag tycker faktiskt att det var en väldigt bra och intressant diskussion kring Romelu Lukaku i Viasat Studio mellan Bojan, Fredrik Ljungberg och Jonas Olsson i paus. Just i avseendet, alltså det har ju du koll på, många lyssnare också, det här som blossat upp kring Lukaku. Han har pratat om Inter senaste tiden, Tuchel var väl inte speciellt nöjd med det, han stod utanför någon matchtrupp på grund av det här, och Lukaku säger ju då dels att han lämnade inte på fel sätt och verkligen tydligt gläntade på dörren tillbaka, men att han också pratade om att han inte känner att han passar in i Tuchels fotboll och man utnyttjar inte mig på rätt sätt, inte som man gjorde i Inter och så vidare och så vidare. Jag tyckte det var, liksom, det var bra sansat, nyanserat från olika håll då igår mellan de här tre herrarna, när man pratade då om att Bojan var ju i ringhörnan att hur kan man lägga så mycket pengar på en spelare som man har sett fungerar som allra bäst på det här sättet. Alltså med en anfallspartner i ett tvåmananfall där man kan kombinationsspela. Där man inte förväntar sig att både vara mötande och djupledsgående hela tiden. Utan att man kan växeldra i det där. Att man kan hitta ett samspel och en telepati i just kombinationsspel. Motsatsrörelser.
Spel på tredjespelare. Hela hans succé lite grann också. Även om han också kan bedriva ensam cirkus här ibland.
Absolut. Men det var ju verkligen... Alltså, Lukaku var ju otroligt individuellt. Men det var ju tillsammans med Lautaro Martinez.
Definitivt.
Som man fick ut max av honom.
Mm.
Och att det fanns en, liksom, en avlastning i det där som gjorde att man hela tiden kunde kräma ut det bästa av Lukaku i princip varenda match. Och att Bojan då var väldigt frågande till hur kan man göra den här investeringen och sen använda honom på det här sättet? När han, det blir liksom varken bu eller bä åt det ena eller andra hållet. Medan då Jonas Olsson och Fredrik Ljungberg blyste, jo fast kostar man de här pengarna då ska man kunna anpassa sig efter det som finns här och med Mason Mount och alla andra spelare i liksom den rörlighet som finns på Chelseas trekvart. Så är det inte så att han är helt isolerad, att det skickas massa 70 meters liksom good luck bollar. Du får ta hand om de här. Men
han kanske är en begränsad spelare, men han har gjort en felbedömning där. Att det är en spelare som kan spela i ett par, tre olika typer av taktiska modeller.
Mm. Jag undrar bara, liksom, åt vilken ringhörna drar du?
Nej, jag drar mer åt liksom att det är en felrekrytering i så fall. Alltså det är så jävla viktigt för ett lag som Chelsea att hitta spelare som passar perfekt in i Tuchels modell. Uppenbarligen så gick det väldigt bra utan Lukaku också. Trots att man inte hade en striker som bombade in 30 mål varje säsong. Och då kanske man hittar lite fel där. Alltså ta en spelare som Dusan Vlahovic till exempel. Han passar ju mycket bättre som ensam anfallare. Alltså den typen. Och ja, alltså Lukaku är ju fortfarande den han är. Om han inte funkar. Ja, men alltså, vilka krav kan du ställa? Du kan inte göra om honom som spelare.
Nej.
Det går inte.
Nej, man hade...
Om han inte funkar, då är det ju sportchef och tränare.
Jag hade i alla fall lätt att minnas det där gamla Zlatan-citatet om sin egen tid i Barcelona. Alltså, du kan inte köpa en Ferrari och köra den som en, vad sa han, Fiat.
Mm.
En Mazda.
Nej.
Det är ju lite samma läge här tycker jag.
Ja.
Samtidigt som jag tycker att både Ljungberg och Olsson, de har ju såklart rätt i sak. Att vad fan, du måste ju kunna liksom förstå instruktionen, vad du ska göra och göra det bättre än vad han gör det. Han måste
det kan man ju tycka, absolut. Men på den här absolut högsta nivån, och Lukaku är ju fortfarande den spelaren han är, då kan jag tycka att det är snarare då en lite av en felrekrytering. Eller så får man ge han mer tid att lära sig det här. Har han det tålamodet? Ja, men det skulle de ha gjort upp innan. Det kommer ta lite tid för dig att komma in i det här. För att vi spelar inte riktigt på det sättet som inte gör. Har du tålamod? Uppenbarligen kanske han inte har. Kanske man skulle ha bromsat redan lite där med tanke på hur mycket pengar man spenderar. Och i det här läget som man är i nu, då är det bara igen med tålamod och försöka liksom anpassa sig och komma in i Tuchels sätt att spela på och lära sig.
På tal om rörliga trekvartar, jag vet att du också gillade Buendias insats i Aston Villa.
Absolut, vi skrev ju om det i lördags också. Otroligt fin spelare. Ja. Alltså jag har ju hört er prata väldigt mycket, för du har sett mer Aston Villa än vad jag har gjort.
Ja, framförallt Norwich tidigare när han var där.
Ja, exakt. Och jag har ju oraklet Jesper Hoffman också prata väldigt mycket om honom i Dobbs produktioner. Så det har ju liksom fått upp mitt intresse och sen så liksom styra in på honom och men blir imponerad.
Mm. Och alltså inte bara han, utan jag tycker verkligen att Aston Villa, de ser mer och mer kompletta ut som lag för att liksom bli stabilt det nya Leicester. Ja, alltså det laget som är där och utmanar med allra bäst trupp av the rest. Mm. Alltså utanför de riktigt stora fem sett till ekonomin.
Exakt,
i alla fall.
Exakt.
Det är väl klart att Villa kan slå både United och Arsenal och Spurs och gänget, va? Men över tid så är det klart att man måste utgå från de fem.
Exakt. Fem. Vi säger varmt välkomna tillbaka efter ett litet uppehåll till K-Rauta. Känner jag blir glad bara av att säga det. Testa det för er själva. K-Rauta. I ett nytt år och som ni vet med alla nya år så är det nya trender. Och de senaste åren så har det blivit vanligare och vanligare med isbad. Jajamensan, det är nog några vinterbadare som lyssnar på detta. Vet ni att ni kan skippa isvaken och njuta av vintern med en badtunna eller ett spabad istället? Va? Vintertiden är ju den bästa njutningen om man vill ligga i ett varmt bad. Jag vill vända på trenden. Skippa och hoppa i den här isvaken. Gå in på krauta.se, reka runt lite och sen så gå gärna in i en butik också och ta hjälp av deras otroligt proffsiga medarbetare som jobbar där i butikerna och hitta ett spabad eller en badtunna till just dig. Tänk bort isvak, tänk njutning, tänk värme när vinterlandskapet ligger runt dig. Krauta har allt för att du ska kunna skapa ditt egna utespa som du kan använda året runt. Och ni som inte har blivit det, passa på att bli medlemmar i Krautas kundklubb för att ta del av en massa extra erbjudanden som man inte får om man inte är med. Det är gratis, det är bara att signa upp nu. Till exempel så finns det just nu ett supererbjudande på den bästsäljande badtunnan från Kirami och såklart mycket mer. Vi säger stort tack och varmt välkomna tillbaka till Krauta. Säger du? Krauta.
Kikade PSG som sagt igår mot Rem.
Messi bänk.
Alltså gjort ett Ligue 1-mål den här säsongen. För hela det är så, hela för grejen det är en del skador och sådär, men helt ärligt så här, hallå.
Larma om du lever.
Lionel. Hela vad är grejen som händer?
Hela grejen med Messi i Barcelona var ju att han ville spela alla matcher alla minuter. Du kommer ihåg när Luis Enrique bänkade honom borta i San Sebastian och det blev ett jävla liv. Och det har ju hela tiden varit, det känns som en otrolig drivkraft. Hur kan man ha den drivkraften att man knappt accepterar att gå ut i den 88:e minuten för att spara sig till en Champions League-match? Messi, han ska vara på plan hela tiden.
Jaja.
Och från det, skador absolut, men till det här. Vad är det som händer?
Nej, men, och det man dessutom inte förstår så mycket av, det är att om du kunde ta bollen och göra precis vad du ville mot Villarreal, Real Betis, Sevilla. Alltså, de typen av lag. Här.
Rem.
Strasbourg. Ah. Angers. Ah. Brest. Vad fan? Ta bollen. Blås av de jarlingarna. Sprätt upp den i krysset. Och gå hem med hattrick-hatten.
Ja, ja.
Vad är det? Ett mål har han gjort.
När han signa och hans...
Elia är mycket bättre än vad man liksom så här tror.
Han känns...
Man tänkte ju så här, man visste inte riktigt hur man skulle värdera ligan tills Zlatan gick dit och gjorde vad han ville. Förvisso i då ett PSG såklart, som hade en jävla lag. Men herregud, man kan ju inte alltså, ska man jämföra Zlatans PSG mot Messis PSG, så ska ju Messi i det här PSG vara minst lika liksom dominant och produktiv som Zlatan var i det PSG som han spelade i. Men det,
men det känns, vet du vad det känns som med Messi där och när han pratar om men det blir bra, kommer till Paris. Det känns som den ledsna bakåtvolten.
Då pratar du alltså om
Hernanes.
Ja, som är så jävla lik gamla svenska handbollsspelaren Kim Andersson.
Exakt.
Som lämnade Lazio för Inter, var tillbaka på Olympico och gjorde 2 mål. Valde att fira med sin patenterade bakåtvolt. Fick skit för det. Och svarade då i mixade zonen på anklagelsen. Du firade mot ditt gamla lag. Ja, men det var en ledsen bakåt.
Ja, exakt. Och hela hans tid nu i Paris, även om man försöker ge ett sken åt att allting är frid och fröjd, så är det liksom en ledsen bakåtvolt över hela hans tid i Paris.
Mm.
Och det är deprimerande.
Samtidigt som Sergio Ramos säsong kanske då går åt andra hållet.
Ja, men du vet ju vad som
typ
händer här.
Hela hösten. Ja. Eller typ.
Så jävla välkalibrerat.
Pratades väl till och med från Leonardos håll att vårt kontrakt skulle rivas, och det här var mycket, inte alls vad vi trodde.
Och mycket rök utan eld och så vidare.
Men nu smyger han sig in i både matchtrupp och startelva, gör mål.
Titta på klockan här och ser att det är Champions League på C-more om några veckor, va?
Mot Real Madrid.
Ja, hoppsan. Nu så gjorde han mål igår. Nej, men vad förvånad jag blir att Sergio Ramos verkar varvat igång maskineriet lagom till att det börjar hetta till lite i fotbollsvärlden.
Ja.
Va?
Nej, det är väl såklart ingen slump.
Det är såklart inte här.
Nej.
Han är järnkoll på den här situationen och har haft det hela tiden.
Men det måste jag faktiskt säga.
Tycker hela PSG annars har liksom hösten. Äsch.
Ja.
Och vi får se om jag har rätt i min magkänsla nu när Champions League börjar. Jag menar, ja, det finns väl någonting i ligan ytterligare att göra också. Att prestera med det laget ännu bättre. Men min känsla är i alla fall att de har vilat sig genom hösten. Hittat lite rätt och sådär. Under Pochettino. Och att det nu kommer smälla.
Vi får väl se. Bara 2 korta reflektioner. Jens Kajuste.
Mm. Kul. Jag såg inte en frame där.
Nej.
Jag tänkte inte på det.
Han spelade på det där centrala innermittfältet. Ganska framskjuten position.
Okay.
Och han har ju direkt förärats med nummer 8.
Har han en bössa?
Sånt läser man ju in mycket.
Känns han att han har ärvt Albins bössa? Den är ju inte... Okej, San Siro borta, hattrick, polarna på läktaren. Absolut, jag har också sett honom göra mål med den här bössan. Men det är någonting i ryggslutet som gör att han inte riktigt får pendeln.
Nej, men det som är så jävla märkligt med Albins både skott, men kanske framförallt hans målfacit. Han letar ju fortfarande efter första kassen i landslaget. Gör ju sällan mål, och när han väljer mål så är det ju...
Gud, jag ska veta att han har varit nära.
Ja, absolut. Men målen han har gjort har ju inte varit liksom raketer från 32 meter upp i nättaket. Men det jag skulle säga så ironiskt är att från ett gammalt landslagsläger som jag var med på...
Det kommer jag ihåg, det har du berättat förut, men dra den igen.
Ja, men när vi då... jag vet inte om den fortfarande används i någon slags talangutveckling, men...
Nej,
på den här tiden.
Nu använder man rebounder, kallas det för. Jag vet vad du vill säga. Det här var gjort av trä, väl?
Exakt. Pärl.
Ja, exakt. Pärl. Nu för tiden använder man rebounder.
Okej, okay, det är typ något...
Nät.
Exakt. Jag skulle föreslå trampett.
Ja, men liknande. Ja, liknande.
Studs.
Ja, men nät. Precis.
Hur som helst, det här var en trälåda som heter Pärl. Och sen så skulle man sätta en passning på det, bollen studsar upp och så skulle man klippa till. Och under det här, liksom, under det här läget, under de här övningarna, så fanns ingen fot det small så mycket om som Albins.
Den satt i pärlen och sen satt
den
bollen
satt i pärlen, och sen så bara smällde det vid den där högerfoten, och sen så smällde det bara i nättaket eller i ribban eller vart han nu placerade sina distansskott. Och jag menar, det var många som hade bra skott, men ingen hade så bra skott som Albin. Och det har hela tiden fått mig att liksom så här sätta i perspektiv hur jävla bra skott de som
har bra skott
på den nivån Albin har varit i snart 15 år måste ha. Om nu Albins skott från den här tiden visade sig vara liksom med Johan Elmander, Fredrik Ljungberg i jämförelse med, alltså, såg du Jonjo Shelvis skott som inte blev mål mot Leeds.
Exakt.
Nej, men alltså, det är ju sån jävla hästspark från någon typ av Game of Thrones-värld.
Ja.
Men det är ironiskt att liksom, det skulle sluta.
Jag tror numera att det är något i ryggslutet som gör att pendeln inte riktigt sitter där. Men det är klart att du skulle kunna gå tillbaka till tidiga delar av karriären, men jag såg ju honom tidigt som lite där, den gamla De Rossi som kom in i straffområdet och nickade in bollar, lite som han gjorde i BP när han kom fram där.
Ja, men det pratade vi om förra veckan också. De Rossi har ju skickat in ett par projektiler från distans. Men dock, det är ändå lite kul med De Rossis distansskott. Det var ju inte alltid liksom de här missilerna, pressade vristerna som stegrade och det bara liksom sjönk till i nätet. Han drog ju ofta på liksom så här, de var lite flacka, de var lite wobblade, de var lite med skruv i, de hade höjd, sänkte sig.
Hela registret pratar om här.
Mycket märkliga skott var det från De Rossi. Jo, det var det. Den andra grejen då från PSG Rem. I paus på då Expressens sändning så gör Paredes en flash-intervju. Mm. Så som spelare gör. Mm. Och det som jag hajade till kring var att reporten pratar franska. Givetvis. Paredes liksom, får ju frågorna franska. Mm. Svarar bara på spanska. Och samtalet liksom, flyter som om de pratade samma språk.
Händer ofta i Italien.
Men jag, alltså, så här, jag trodde att det var större tröskel mellan franska och spanska ändå.
Alltså är du italienare, spanjor, fransman, då kan du liksom föra en konversation alltså om fotboll.
Jo, jag vet att du tar dig runt.
Nej, men alltså du kan verkligen göra det. Alltså jag ser det hela tiden i italiensk tv. När det kommer nya brassar, spanjorer, fransmän, att de gör intervjuerna på det sättet och det funkar.
Mm. Och då tänkte jag i alla fall, det var det jag skulle landa i. Mm. Undra om det finns någon diskussion i Frankrike om spanska, så som det gör här i Sverige kring danska. Om man ska gå över till engelska eller om man ska texta.
Aha.
Och så finns det då en region.
Mm.
För det tänker jag mig.
Att liksom, typ.
Ja, men, södra Frankrike borde väl rimligtvis ha då en större förståelse, ett bättre öra för spanska.
Nej, alltså, det tror jag verkligen inte.
Jag tänker att man lever närmare det och att det ändå finns liksom...
Då måste du ju gå till historien liksom just den regionen, hur det har sett ut. Och jag menar, vi har ju alltid varit
med
Danmark och Danmark har varit svenskt.
Fast skåningar har ju en, upplever jag i alla fall, större förståelse för danskan.
Jo, men det beror
ju
på
danskan.
Historien där vid gränsen har sett ut. Liksom. Har de varit en alltså, jag menar, södra Frankrike är ju basken. De har ju varit basker, pratat baskiska. Och i Katalonien har man pratat katalonska. Alltså jag menar, det går inte att jämföra med svenska och danska. Och att vi är nära gränsen i Skåne till danskan. För du pratar helt olika språk.
Jo, fast den här reporten
har
ju eventuellt inte levt och frodats i närheten av basken. Men jag säger ju bara att, alltså så här, okej, språken...
Men du
ju...
vill få det till bara för,
men det är väl klart att...
bara för att det är närmare gränsen så ska man ha lättare att förstå det språket på andra sidan gränsen.
Jag tänker att man
så behöver det inte vara.
Nej, det behöver inte vara så. Men rimligtvis...
Jag tycker det är helt orimligt.
Fast rimligtvis så borde väl skåningar ha...
Ja, men du pratar om skåningar.
Ja.
Och den svenska, danska språkhistorien.
Ja,
och hur det har sett ut mellan länder.
Och jag säger att rimligtvis så borde ju skåningar...
Det går inte att jämföras med Frankrike och Spanien.
Va, alltså, nej, jag pratar om fransmän från liksom, delar av Frankrike närmare Spanien borde ju precis som skåningar oftare än norrlänningar komma i kontakt med danskar och danska språket.
Varför då?
Ja, vad fan, det är väl som att fråga liksom, kommer du oftare i kontakt med folk från Södertälje jämfört med någon från Halmstad som bor i Halmstad?
Nej, men det blir så här, för att de pratar som de gör nu i Skåne och att det är liksom närmare danska, att de har en bro direkt över och att man rör sig väldigt mycket i regionen Köpenhamn och södra Skåne. Alltså, det är väl fullt rimligt. Men att liksom, franska basker rör sig liksom, till Katalonien och åker ner till Barcelona och så vidare där man pratar katalanska. Alltså förstår du? Det är äpplen och päron. Går inte att jämföra. Då måste du in och kolla på liksom, hur språkhistorien ser ut i de olika regionerna och hur man rör sig. Det är möjligtvis att
jag vet inte längre vad vi pratar om. Jag vet inte längre vad vi pratar om.
Men det går, jag tror att du gör jämförelsen för grund där.
Okej. Okay,
det går inte att göra.
Jag tänkte i alla fall på att Jaha, där står han och pratar liksom bara franska och Paredes står där och pratar bara spanska.
Men det är klart det finns sådana regioner, ta Sydtirol.
Och det verkar flytta på hur bra som helst.
Ja, men det är klart det finns liksom regioner där det finns ett arv av ett språk. Ta Sydtirolen, Italien till exempel. Sinner, han vann ju sin åttondelsfinal här i Australian Open precis. Han är därifrån. Pratar tyska och italienska. Där har du den närheten. Men där har du också historien. Att efter första världskriget, eller under första världskriget, så var regionen Österrike. Är du med?
Ja.
Ja, men det är klart. Det är ju närtid i historien när landet till och med tillhörde regionen. Exakt, det var Eisträsch. Är du med?
Ja.
Så att jag menar, man får väl ta varje liksom gränsområde för sig.
Ja.
Det är inte orimligt.
Jag vet, jag säger bara, jag vet inte riktigt vad det är vi diskuterar.
Nej.
Och jag känner inte
ska vi avsluta,
jag känner inte att jag blir klokare i det jag tänkte. Nej, på.
Jag tror lyssnarna förstår.
Efter att ha lyssnat på dig förklara att en österrikisk tennisspelare.
Nej. Italiensk.
Ja, okej. Okay. Italiensk också, pratar tyska.
Ja.
Ja. Ja. Nej men okej. Okay. Det om det. missa inte nya Beck.
Nej.
Släpptes i fredags Rage Room.
Wow.
Bevittnade jag från sjukstugan.
Såg du spoilen?
Ja, du spoilade den i League Fan TV-gruppen. Ja.
Det var ju roligt.
Det skulle vara grisigt gjort av dig. Men alla ni som inte har sett den, gör det. Men herregud, man skaffar väl först och främst ett C-more-abonnemang för att se all sport som finns att konsumera där.
Ja,
all fotboll från La Liga och Serie A, och sen så är Champions League-åttondelarna nu bara några veckor bort. Gå in på cmore.se/sport, skaffa det abonnemanget som passar just ditt sportintresse och din plånbok bäst. Men det finns ju en jävla massa fint att se också via Cmores film, dokumentär och serieutbud också.
Mm.
Jag har börjat följa Farmen.
Ja.
Sveriges mästerkock är igång.
Mm. Jag tipsar bara om Cacciatore. Ni som inte har sett den, in för fan. Vill jag ha en shoutout också till vårt Instagramkonto, kanske är lite kladdigt.
Har du slutat säga shoutout?
Nej, jag vet inte. Jag kör lite båda.
Okay.
Ja. Shoutout i alla fall till vårt Instagramkonto. Vi kör en grym giveaway tävling tillsammans med Celsius här i slutet på veckan. Och jag vet att det är många som inte har testat den än. Därför så vill jag tipsa er om Kiwi Lime, den nya smaken Limited Edition. Om er handlare inte har Kiwi Lime, så se till att de ska ta in den. Den är god och Celsius är, som ni vet, det bästa sättet att starta dagen på. Jag tänker så här, Gusten. Jag avslutar med lite napolitanskt.
Jaså.
Min gode vän Gianluca Di Marzios pappa gick bort i dagarna här.
Ja, just det har jag sett.
Ja, jag såg för bara en vecka sedan så var han med i Gianlucas kvällsshow Sempre Calcio Mercato. Och han såg pigg ut och sådär. Sen en vecka senare så har han gått bort. Och han var ju då, Gianni Di Marzio var ju han som upptäckte Maradona borta i Argentina. Han som såg honom första gången från Italien och han som ville ta honom tidigt till Napoli. Och han som tipsade Napolis klubbledning att liksom, det finns en juvel där borta som kommer göra skillnad. Han har sedermera också jobbat för Zamparini i Venezia till exempel och varit rådgivare även i Palermo, så att han liksom gjort allt, varit scout åt Juventus och en stor person inom italienska fotbollen, blev sedan också en väldigt uppskattad tv-expert.
Ja, nej, men för jag såg det i alla kondolenser här att nu kan du återigen stråla samman med din Diego.
Mm, det var ju från hans son då.
Ja, precis.
Från Gianluca, ja, exakt.
Men relationen var inte liksom tydligare än så.
Vad menar du?
Ja, men det, jag vill inte vara respektlös här mot Gianni Di Marzio och hans relation till Diego Maradona, men den låter luddig.
Jaha,
han har sett Diego Maradona tidigt.
Tipsat
Napoli om att hej.
Han har följt hans karriär. De har alltid varit goda vänner. Alltså, han var över i Argentina, såg honom, ville ta över honom och hjälpte till hela övergången till Napoli.
Ni skulle ha sett blicken Thomas gav när han sa, vad menar du?
Där fick de ett väldigt tight band som har följt dem genom hela livet. Gianni Di Marzio och Diego Armando Maradona. De har alltid varit goda vänner efter att han upptäckte honom. Hur som helst, då kan vi väl avsluta med napolitanskt. Napole.
Napole
mille colori.
Nu känns det ju liksom...
Fantastiskt. Spelade de på Stadio, ja. Diego Armando Maradona igår.
Det känns ju grisigt att istället då föreslå Rhythm is a Dancer från A Night at the Roxbury. I och med att då Elangas ramsa är i den melodin.
Ja, nej, det får du ta en annan gång. För nu ska vi lyssna på Napoli.
Ja. På tal om värdiga liksom, farväl. Måste säga att det gjorde någonting med mig, den här ceremonin för Paco Gente. Mm. Som en Real Madrid-legendar som gick bort här i förra veckan och som hedrades då inför Real Madrids match igår mot Elche med bara liksom, det var väl 6-8 personer satt på stolar på innerplan och spelade liksom stråkar och inget mer.
Nej.
Det var liksom inte... Det var,
men det nakna, det blir oftast
bäst. Det var så jävla... Det var värdigt.
Och på tal om värdigt, Virginia Torresilla gjorde comeback efter cancer i Atletico Madrid nu i helgen också. Och fick ett jättefint mottagande av alla spelare på plan och så. Och det var, vilken herrspelare var det som kom tillbaka nyligen också?
Ja, det är nog ingen man liksom behöver skämmas över att man inte hade koll på. Det var Devin Plank i Excelsior i Holland som fick hoppa in i cupmatchen mot Ajax förra veckan och då alltså var tillbaka efter att ha
torskade med 9-0 va, eller något sånt, den där cupmatchen.
Ja,
men det var olika nivåer.
Nej, men han, jag tror inte ens han har avslutat sin kemo, alltså sin chemotherapy för sin cancer, utan han är precis i liksom slutskedet av det, men ändå tydligen fit for fight för att spela. Han byttes in då och jag vet inte om det var liksom, jag antar från Excelsior-spelarna var det väl förberett, men att Ajax-spelarna då också hängde på och ställde upp i en sån här guard of honor och applåderade honom, så fick han krama om alla spelare när han då äntrade planen. Det var jävligt fint att se att fotbollen förenar och att det handlar om så mycket större saker än bara 3 poäng. Det var väl den här tjejen i Atletico Madrid.
Virginia.
Ja, det var en hjärntumör där till och med.
Exakt.
Och hade inte spelat fotboll på över 2 år.
Exakt. Kommer tillbaka. Otroligt. Jag har följt henne på sociala medier under hennes kamp. Jättefint var det. Och då är det väl fint att spela lite melankolisk napolitansk folkmusik.
Ja, men det är det väl. Ja. Värdigt och fint blev avslutet på det här avsnittet.
Du kanske fortfarande vill ha Rhythm is a Dancer. Va?
Eller vill man ha?
Eller vill man ha?
José Mourinho, la 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 la, José Mourinho, facci vincere a noi.
Det vill man fallet av. Vi vill ha melankolik här, som jag sa, även om jag blir väldigt glad av att göra den här podcasten och alla som hör av sig och som är så fantastiska, alla våra lyssnare på sociala medier och på mail och alltihopa, så ska vi tillbaka till det melankoliska. Det blir Napoli, mille color.
Vi får väl se hur värdigt och fint vårt nästa avsnitt blir, då vi alltså ska ta det stora greppet kring det sydamerikanska VM-kvalet. Vi ska sätta tänderna i vad som återstår från AFCON. Det är väl dessutom kval i Conmebol i Sydamerika. CONCACAF är Central- och Nordamerika. Ni har ju själva...
Gold Cup har man alltid i bakhuvudet.
Vi har ett jobb att göra. Vi hörs i alla fall igen på torsdag. Ha det så himla bra till dess. Ta hand om varandra. Var snälla mot varandra. Mm. Det är fan alltid kärlekens viktigt år. Att komma ihåg detta kärlekens år. Håll inte på att gidra och vara taskiga mot varandra. Lägg ner sånt.
Ciao
tutti.
Napoli mille colore, Napoli mille paure, Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si sola. Napoli non solo amare, Napoli adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna sarà importa.
aperta e ognuno aspetta sciolta. Una balena che m'è nata, rende vita mia salata. Una balena tutta nel sole, e a sabato tutto mondo, ma non sanno.